P3, Sveriges Radio.
Jag har inte riktigt greppat det där när det är. Är det Valborg idag?
Mm.
Idag är det.
På vissa orter heter det ju sista april.
Sista
ja.
April.
Klax.
Ja, verkligen. Det var nästan värre än första tisten. Ja. Är inte det?
Första tisten nu mest.
Är det inte så de håller på?
Jo.
Det är väl exakt så de håller på.
Åh, oh, kul. Vad kul det är att leva.
Men då är det någon slags... Är det röd dag någonting här nu, eller?
Det är ju på... Det är ju imorgon då. Vi
imorgon.
Brukar alltid fira så, dagen innan rö.
Ja, just det. Så rö imorgon.
Ja.
Så är vi här en annan rötid imorgon då, eller?
Det här kommer
kanske.
Kanske.
Det här kanske kommer upp att
jag blev bara, liksom så det gick upp för mig nu.
Ja, ibland sänder vi ju från 07 på röda dagar.
Och tänk om det är en sån dag.
Men det är också bara ibland.
Det är verkligen inkonsekvent.
Ja.
P3, Sveriges Radio.
Vintern rasar du bland våra fjällar.
Det gör den, va?
Vintern rasar, ja.
Jag har aldrig förstått det där med att böja ordet fjäll. Det gick upp för mig just i den där låten.
Just det, fjällar.
Ja. Ja, fjäll. Men man är på fjället.
Vintern rasat ut bland våra fjäll borde verkligen räcka.
Ja, fjällar. Fjällar, det är ju
något
fisk.
Något man gör när man tar bort skinn på fisk och när man har varit i solen länge.
Ja, precis. Ja, det där är böket. Det svenska språket är inte lätt.
Vet du, jag skulle vilja någon gång i dagens program kan jag väl få höra typ en manskör, Lunds studentsångare, sjunga Vintern rasat lite grann i programmet, för det är så vackert.
Ja, det skulle inte förvåna mig om typ vid 9 att Olivia hade fixat en sån surprise.
Ja, just att det kommer in en manskör.
Kommer in
det
en
går
manskör,
inte till ägglossning, det blir
de
för mycket.
Och de kommer inte sluta. De slutar aldrig heller sjunga.
Ofta när någon ska hoppa in och gästa, eller du vet, så här, och överraska och spela en trudelutt, då förstår de inte att det vill man bara ha i 20 sekunder.
I radio, ja.
I radio, nej. Lyssnarna klarar, alltså man fattar vad som händer. Här kommer en manskör, här kommer en barnkör, här är, du vet, sådana saker. Då är det så här, åh, fan vad kul. Efter 25, då vill man att det är slut.
Vi har erfarenhet av att folk känner inte av det där. För trudelutt i vanliga livet är ju kanske på 1,20.
Ni förstår inte hur korta saker är i radio.
Nej.
Alltså ingenting får vara mer än liksom 10 sekunder typ.
Nej, ingenting. Och det, och det kan vara ganska långt.
Ja.
10, 15, max 20 sekunder. Då är det, när det ligger ett klipp som är så 20 sekunder långt, då är det så här, oj, det här är en evighet.
Vem har klippt det här? Olivia, vem har klippt det? Vem har klippt den här ljudklippet? Den
här
är alltså 15 sekunder lång. Oj, Jesus.
Så kan det vara. Du, hur mår Linnea Wikblad en dag som denna? Det känns som att nu börjar vädret styra upp sig.
Något händer.
Någonting som
idag
händer.
David Druid, skall det enligt prognosen bli, jag kan knappt säga det, 19 grader.
Det tror jag
Nej,
inte
vet
på.
Du vad?
Det jag tror inte ens att en prognos har sagt det.
Jo, igår gjorde den det.
Då ska jag kolla här nu då.
Ja, här.
16 grader solmoln, säger jag.
Okej, igår så stod det att det skulle vara upp till 19, i alla fall i runt Hammarbytrakten där ju jag bor.
Ja, just det. Det är där du håller till.
Ja. Men du bor ju norröver, vet du. Det är annat klimat.
Men det var så sjukt för att... Och nu blir det väldigt mycket byggbodsnack här. Du vet, när jag steg upp i morse...
Jag älskar byggbodsnack.
Jag steg upp i morse, vet du. Då var det inte mer än 2,5 grader där jag bor. Men jag är uppe tidigt också, du vet. Jag är uppe tidigt. Sen bor jag liksom i en sån dal, du vet. Det, är så köld, det blir liksom som en
köldsvacka.
Det blir köldsvacka där, vet du.
Ska du gå med barnen och titta på en eld?
Så när jag åkte från jobbet, eller från hemifrån, då var det 2,5 grad. Mm. Och när jag var här, då var det 8,5 grad.
Hur är det möjligt?
Hur
man
är det
frågar
möjligt?
Sig igång. Det är så här vi kallpratar, så ni vet.
Om kyla.
Om kyla. Ja. Du, ska du ta med dina barn och titta på en brasa? Du vet att den här dagen... är dagen då pyromani föds i en människas liv. Så det är på egen risk.
Just det. På vilket sätt då, menar du?
Alltså, när man för första gången i sitt lilla människoliv får komma i kontakt med brasa, alltså liksom få se eld av en lite större magnitud, då händer det ju någonting i liksom jägar-samlar-hjärnan för att vara en mamma. Men liksom... de allra flesta är bara så, åh vad mysigt, vintern rasat.
Mm.
Men det finns en liten procent.
Ja, 50% är det väl killarna är.
Jo, men alltså riktiga pyromaner.
Ja.
Farliga pyromaner.
Just det.
Mordbrännarpyromaner.
Ja, jag har ju det i mig.
Jag
är ju en nykter pyroman.
Jo, alltså, men du har ju eldat upp.
Jag har eldat upp.
Du har ju skapat mordbrand.
Ja, det har jag gjort. Alltså inte bara en, två eller tre gånger.
Inte... jag kan räkna det på två händer.
Ja, och grejen är att det har varit nära många gånger också. Du vet att man kan få den här känslan, oh shit, vad är det som händer? Det här är för, nu har jag gjort någonting. Jag har verkligen klivit över en gräns här i livet. Mm. Det här kan leda till att mitt liv blir någonting helt annat. Alltså anstalt och du vet sådär.
Ja, ja, ja.
Alltså folk kanske liksom, de kanske dör. Mm. Alltså det, när man är liksom små eldat till skogen, när man var en liten parvel. Fått tag på en tändare eller fått tag någon förstoringsglas och fått liksom futtat eld på något torrt gräs eller någonting. Och sen så helt plötsligt så, det här är ju också i närheten av en skogsdunge. Vad gör vi nu? Ja. Hur släcker vi den här elden? Det här kan inte vi. Och sen så bara, oh, det självdog. Ja. Oh, det självdog. Vilken jävla tur.
Vet du vad jag längtar efter? Nej. Jag längtar efter, lyssna klart på meningen. Den dagen du dör. Ja. Nej, men jag längtar då efter att jag ska få sitta i synk i dokumentären om dig.
Ja.
Alltså så här, att jag kommer få, de kommer ju garanterat, liksom garanterat vilja intervjua mig.
Ja, så är det.
Och då längtar jag till att få sitta i synk och säga så här. Men vet du, jag tror att comedy saved his, jag tror att det räddade hans liv.
Ja.
Och så ska jag vara så helt allvarlig och så ska det vara lite, jag tror att hade inte han inte haft den talangen, då tror jag inte att han hade funnits med oss så här länge.
Nej.
Och alla kommer bara, wow, shit, vad starkt.
Ja, nej, men jag bara, det börjar dyka upp i huvudet så, alla de här grejerna som jag har eldat upp och som varit nära på att jag har spridit. Så grannens balkong och halva vardagsrum var ju liksom, det är väl den största. Sen så i skolan när man tände eld på någon sån ryggsäcksflärp och sen så plötsligt så... Ah!
Och brann ett barn.
Och brann ett barn, torrt gräs höll på att sprida.
Är det något till med eld idag? Den stora eld, alltså det är något med den lilla pyromanens dag. Det är någonting med det.
Ja. Pyromanihistorier. Kanske. Jag vet inte, vi får fnula på det.
Det där ska vi fnula på.
P3, Sveriges Radio.
David Druid och Linnea Wikblad pratar om pyromani, eller eldning.
Ja,
att det finns någon slags superfascination för det. Och så är det, i alla fall hos mig. Den är väldigt, väldigt stark. Jag kan ju sitta framför en eld i timmar. Jag har ju ägnat liksom all tid som jag liksom har varit hos min mor, alltså så, när jag har kommit dit, för att hon har haft en sån öppen spis eller en kamin eller vad det är för någonting. Och bara så eldat. Mm. Eldat slut på allting typ. Och hon bara, du får inte elda, det är så jävla varmt där inne nu. Du kan inte hålla på längre. Och det är så fascinerande och skönt där. Och det har jag haft med mig hela mitt liv. Mm. Och idag så är det ju...
Den lilla pyromanens dag.
Det är ju precis julafton.
Mm. Det är ju, för att förtydliga då, vi pratar inte om riktig pyromani.
Nej,
som skapar skada och lidande för människor. Men det är ju någonting med eld som väcker en liten pyroman i en. Jag tror att det är alltså, allmänmänskligt. Har vi någon som inte är lite fascinerad av eld? Alltså det, man är ju...
Man hade väl en era i sitt liv där man testade och vet du, elda allting.
Mm.
Så här, bränna sönder en plastsked. Elda, alltså bara så här, hur är det att elda på det här?
Ja. Vi har så här röjardagar på landet, alltså när man liksom man slår ner en massa vass som har växt upp och så här för att hålla vägar och sånt. Ja, men du vet så där. Och då så ska allting sånt släpas till ett jättestort bål.
Mm.
Och jag kunde liksom stå, alltså du vet, bara i timmar. Jag blev helt liksom, jag blev nästan bränd i ansiktet av att bara stå och titta in i kärnan där det är som varmast och bara, där vill jag lägga allt jag äger.
Ja.
Allt jag äger och har vill jag lägga där in där det är 400 grader. Eller vad nu är.
Ink, fam, ilj.
Ink, fam, ja.
Men det som är det lite tråkiga med allt som är, det är att allting blir ju så mycket mer uppstyrt i samhället.
Mm.
Allting är ju det, förutom läktar... kultur.
Ja, just det.
Det är ju det enda som lever kvar på 90-talet. Det är det enda som liksom är kvar där.
Mm.
Men allt annat blir ju mer och mer uppstyrt. Likaså majbrasor. Vet du vad jag har sett nu på majbrasor de senaste åren?
Kravallstaket säkert.
Alltså, en avspärrning.
Nej.
Man får inte gå hur nära man vill. Vad är det för jävla tunt samhälle vi lever i?
Det är inte mitt Sverige.
Nej, det är det inte alls. Man ska kunna bränna sig.
Mm.
Man ska kunna göra illa sig. Man ska kunna slänga in saker. Man ska kunna kasta in saker. saker i en majbrasa. Men det är så här, ja, det är väl klart alla era jävla rimliga argument för att ha, att inte få kasta in saker i en majbrasa, att ungdomar inte ska få kunna komma och kasta saker som de tycker, ja,
se en ölburk långsamt explodera.
Ja, precis. Det finns massa rimliga anledningar, men du, vi kan förstöra allt kul med rimliga anledningar om vi vill. Och det har vi gjort med majbrasan. Nu får vi stå på 8 kilometers avstånd och se någonting med en kikare, en majbrasa. Det är det vi har valt att leva.
Är du är rasande.
Det är väl klart jag är.
Vintern och David rasar.
Ja.
P3, Sveriges Radio.
Har du sett det här? Jag lovar och svär. Jag ska säga det här nu. Jag lovar och svär att snart är diskussionen om plastkorkarna slut. Jag kommer inte prata om det så mycket mer. Jag lovar det. Ja. Men just nu så sprids det väldigt mycket sån här wow! I was today years fucking old angående de här korkarna. Och då visade det sig att, och det är många, nu är det folk som mejlar oss också. Jag såg någon, det var typ TV4 eller någon ICA eller någon så här stor Instagramkonto som är så här: visste du, de irriterande plastkorkarna som alla irriterar sig på, det finns faktiskt ett hack som ingen vet om, och det är då att man kan knäppa tillbaks lock. Har du sett det här?
Ja.
Att det är så här, man kan liksom, om du sätter locket rakt upp och trycker på det, så liksom snäpar det fast lite, vilket gör att det inte liksom bryter strålen så här. Noterat. Liksom, det förändrar inte så mycket för mig.
Nej.
Jag vill bara ha det sagt. Att liksom, och den funktionen finns inte på PET-flaskor, vilket är det största irritationsmomentet. Så att, bara så, vi behöver inte. Jag har sett det, jag har levt med det, jag behöver inte höra det mer.
Inte ett ord till.
Inte ett ord till.
Det är någon som skriver att både jag och Damp David har överlevt upp till medelåldern är levande bevis på att kravallstaketet och andra åtgärder är lönlöst. Försök stoppa en kreativ tonåring som vill se vad som händer om man gör så här. Ja, det går inte. Det är någon annan som skriver, nu var jag tvungen att lyssna på Vintern rasar ut bara för att Linnea påminner om den.
Mm.
Helvete vad bra den är. Tänk den låten i en svensk dramafilm. Känns så rätt, skriver Niklas.
Det är bland det vackraste vi har.
Ja.
Vintern rasat ut bland våra fjällar.
Ja, jag är från Uppsala, så det är ju vår nationalsång.
Ja, jag vet.
Och de så kallade studentprotesterna i USA fortsätter. Nu har studenter stängts av efter att ha vägrat lämna sina tältläger på campus.
Av?
Ja, de har stängts av.
Varför har de stängts av?
Ja, men jag tänkte vi skulle ta det här lite nu. Det som har pågått i USA i snart ett par veckor. Tusentals studenter har på en massa olika universitet som Columbia, Yale, MIT, NYU och University of Texas har liksom samlats då i stora protester mot Israel och för palestinierna. De säger att de stödjer palestiniernas sak, och de är också kritiska mot att universiteten på olika sätt samarbetar med Israel och israeliska universitet och så, och kräver att alla sådana samarbeten avbryts. Och sen så vill de också pressa regeringen att få ett stopp på de israeliska attackerna mot Gaza. Och från universitetens håll så har man liksom försökt att förhandla fram någon slags lösning som ska få studenterna att sluta. För de har ju skapat som stora tältläger inne på campus. Och många judiska studenter känner sig otrygga och ovälkomna, för det har förekommit antisemitiska budskap från de här demonstranterna. Men man har liksom inte lyckats komma fram till, alltså komma överens med de som protesterar. Så att istället har man satt in poliser och även polishästar för att försöka skapa någon slags reda. Och på vissa universitet så har judiska studenter också uppmanats att hålla sig hemma av säkerhetsskäl. Och på sina håll så har man helt enkelt då infört distansundervisning igen på grund av att man tycker att det är för ohållbart. För det är alltså på en nivå. I Texas så blev det riktigt hetsig stämning mellan demonstranterna och polisen när de kom in med hästar och batonger. Men det uppstod tumult, de använde pepparspray och sådär. Och sen då blev det liksom stora protester utanför häktena där, eftersom polisen grep runt 30 pers. Så att det är lite bökigt får man säga, och på flera universitet då, bland annat Columbia där de här protesterna började, så satte man då en tidsfrist. Senast igår klockan 14 så skulle studenterna och tälten vara borta. flytta. Men de bestämde sig för att strunta i det och stanna kvar. De röstade om saken. Så att nu har man då börjat stänga av studenter som vägrat lyda den här uppmaningen. Och en talesperson för Columbia University sa igår kväll i ett uttalande att tältlägret skapat en ovälkomnande miljö för många judiska studenter och dessutom en bullrig distraktion som stör undervisningen, lärandet och förberedelserna inför slutproven. Och grejen är att de som går ut nu till sommaren, de började liksom plugga under pandemiåren. Och då var det ju distans. Och nu när de går ut så är det mer eller mindre distans igen. Så de har liksom missat insparksfesterna och nu så finns det liksom någon farhåga om att deras så här graduation-ceremonier också alltså, skulle kunna ställas in. Så att det är lite
stökigt. Bökigt och stökigt.
Ja. Så vi får helt enkelt se vad de här avstängningarna leder till. Om demonstrationerna blir mindre eller hur det utvecklar sig.
Det känns som att arga demonstrationer svårstävna med förbud.
Ja,
kanske precis. Inte ett ord som finns, men ni fattar vad jag menar.
Ja.
Så man bara undrar om det kommer trappas upp ytterligare.
Ja, precis.
Men det här följer ni på Petri Nyheter.
Ja, men det kommer vi. Ja.
Och sen så återrapporterar om det dyker upp något ytterligare.
Ja, på nyårsafton.
P3, Sveriges Radio.
Och på söndag, då ska Linnea förvandlas till en äkta fotbollstjej. Men hon vet ju inte ett skvatt om hur det är att vara supporter. Därför har bjudit in IFK Norrköpings tappraste krigare. Välkommen komikern Marcus Tapper!
Tack så jättemycket.
God morgon.
God morgon.
Jag har ju blivit då placerad i en situation som ska utspela sig på söndag. Det är att jag och Hanna Hellqvist ska då tillsammans med Niklas Strömstedt, hardcore liksom AIK-are, gå på IFK Norrköping mot AIK på arena i Solna. Har aldrig varit på en fotbollsmatch i hela mitt liv.
Du känns som en person som är lite liksom rädd för sammanhanget också, eller?
Hur menar du? Utveckla. Jag vet inte, du behöver inte vara orolig för att jag ska ta illa upp. Jag vill veta vad du menar, för det är intressant.
Ja, men att du skulle kunna bli väldigt stressad om någon kastar popcorn på dig. Eller så att, jag vet inte.
Det tycker jag att det skulle vara trevligt. Men då vet jag en som tror jag har ännu svårare för det. Och jag säger inte vad hon heter, men hon börjar på H och slutar på Anna Elkvist.
Jo, det är faktiskt, det kan jag tänka mig ännu mer. Ja. Men det låter väldigt spännande. Och ni ska också på sitt plats, va?
Ja, vi ska sitta precis på läktaren. Vi ska inte vara i klacken.
Ja, men det är ju väldigt skönt. Bra ingång.
Ja, men är det? För jag kände lite att så här, vill man inte riva av allt på en gång. Men det är kanske svårt att göra det första gången man är på fotboll, eller?
Jag tror just att det har blivit så här... Klackar brukar inte älska när någon kommer lite som innehåll.
Nej.
Vet du, klackar ska fan skärpa sig lite grann. Klackar ska fan hålla... Jävla ängslig. De är mer ängsliga kring det där än vad italienare är kring mat, känns det som.
Ja, men så är det. Alltså, jag har ju alltid
töntigt
liksom...
Töntigt ängsliga.
Ja, men jag har ju alltid stått i klack liksom så. Och det är ju verkligen liksom något slags regelverk. Mm. Och det, jag är ju inte alls en sån person annars. Men så fort man går in där så blir man ju sån... bort med mobilen!
Bort med mobilen!
Ja, det är något man faller in i så här. Det kanske är det enda sammanhanget. Många av dem som står i en klack har liksom inget sånt uppstyrt sammanhang annars.
Nej.
Men just där är det som att de här två timmarna så är vi så himla duktiga på vår grej här. Liksom.
Just det.
Och det har ju varit liksom några år nu. Jag vet att Robin Berglund, komikern, skulle vara med här någon gång. Så frågade han mig typ så här: vad skulle du säga är liksom de sämsta anledningarna att gå på, eller att liksom testa att gå på fotboll? Och då säger jag att det är så här, det som är mest frowned upon är ju liksom att göra innehåll av det.
Ja.
Så att det är ju liksom, den ingången är ju
uppförsbacke redan från början.
Det är uppförsbacke.
Fattar.
Men jag tror att sittplats har ju, det är ju lättare för det har mycket mindre regler.
Ja.
Och det är framförallt mycket mindre liksom 22-åriga killar som känner att nu här är ett ställe jag bestämmer reglerna. Liksom.
men vi ska ju sitta på AIKs läktare då. Vi hade också lika gärna kunnat sitta på Norrköping, men nu blir det AIK för vi går med Niklas och sådär. Vad finns det för rivalitet mellan AIK och Norrköping? Vad är det för vibb mellan de här två lagen? Vad behöver man vara förberedd på?
Ja, men ungefär så, det är ju inte liksom någon av de värsta matcherna, vilket är väldigt skönt då kanske, att så här, hade det varit i Stockholms derby så hade ju en person vi inte behöver nämna på H varit ännu mer stressad tror jag, av liksom sammanhanget. Men det är liksom, det kommer ju komma borta supportrar, vilket är en bra grund för en kul match. Så däremellan klackarna är det ju liksom, det är den stämningen. Det är två klubbar som liksom alltid har varit med och så. Mm. Och det, även om det inte är någon specifik rivalitet mellan dem, så är det ju liksom, det kommer ju vara hetsk stämning.
Hur är IFK Norrköping-supporter då? För jag tänker så här, jag har ju på ett distanshåll liksom fördomsprofilerat Stockholmslagen i alla fall. Och då tänker jag att Djurgårdarna, det är liksom så här gamla Paradise Hotel-deltagare. AIK, de är så här lite smått kriminella. Bajare är bara så, har lite ölkagge och dåligt ölsinne, men är i grund och botten ganska snälla. Alltså, hur är IFK Norrköping?
Jag måste ju säga att så här, de tre beskrivningar du sa, de får stå för dig, för jag orkar inte få den skiten.
Nej, det står för mig.
De har säkert massor folk i AIKs klack och sådär. Men IFK Norrköping supportrar, jag vet inte, jag skulle definiera oss som lite så här boniga och glada och packade typ. Mm-hmm. Att det liksom, det har varit mycket typ, kanske ramsor i schlagermelodi och sånt. Ja. Alltså, en lite så här sorglös, bonipackad publik bara.
Vad är det för kraftuttryck som Linnea Wikblad kommer behöva förbereda sig på och höra på läktaren skrikas?
Alltså, AIK-arna har ju några egna. Att de kan, om deras egna spel är dåliga, så skriker de ofta att de är läckra laxar. Din jävla läckra lax. Vilket är väldigt det är väldigt spännande tycker jag.
Det är ändå lite rumsrent på något sätt.
Ja, det känns. Men
kan de förvänta sig rumsrent skrik?
Nej, inte annars. Nej, kanske. Inte det annars. Är just den då.
P3, Sveriges Radio.
Där var jag ju nästan att sitta med succéstuppkomikern Marcus Thapper.
Thapper.
Thapper, säger man.
Ja, men jag gillade det ändå.
Du gillade det? Ja. Vi pratar om att du är ju liksom en IFK Norrköping-supporter. Mm. Du har gedigen erfarenhet av att gå på fotboll. Du kan det här. Linnea har ju inte det. Hon ska på fotboll för första gången. AIK, IFK Norrköping, nu på söndag. Och hon behöver lite tips och tricks. Du har knoppat ihop en lista, en topp 5-lista på bra tips att ta med sig.
Ja, jag har ju gått med många som har gått för första gången genom åren liksom. Och jag förstår att det är ju snårigt sådär. För det är bra att ha någon slags regelverk. Jag har satt på 5:e plats som viktigast för dig. Försök verka lite rutinerad. Gå och köp en korv och en folköl. Okay. Då tänker folk, hon kan det här ju.
Där kan hon.
För det är egentligen inte så svårt att framstå som en som kan gå på fotboll. Det räcker ganska långt med en korv och en folköl.
För det är väl inte snårigt?
Nej, det egentligen är det ju faktiskt.
Du har en platsbiljett eller har du några stå och sen så vet du, går du dit och sen så finns det också kafémöjlighet. Ja. Det är väl inte de grejerna man behöver ha koll på.
Nej, det är ju verkligen egentligen, nu när du säger det så där, ganska lätt.
Det är ganska lätt. Men jag vill ändå höra tipsen.
Ja, men det var 5:e plats. Fjärde plats, om någon börjar vifta med en flagga framför dig eller runt dig, kör inte den, så kan du ta ner den, jag ser inte nu.
Just det.
För om någon konstig anledning så har liksom flaggor mer makt än människor på fotbollsläktare. Och det är viktigt, att för det har man sett många göra, det rookie-misstaget, och det blir alltid
ursäkta.
nu ser inte jag hörnan här. Det kanske är också en sån punkt där du får säga till tjejen du ska gå med. För hon känns som att hon är i riskzonen.
Ja, det kan absolut.
att kunna skrika det. Om folk verkar liksom helt orimligt arga eller ledsna.
Är det 3:an nu?
Kör inte en sån. Gaska upp dig. Det gör ingenting.
Alltså. Okej, okay, alltså typ om vi säger att Gnaget torskar. Och då kommer ju alla runt omkring mig vara på uselt humör då.
Ja, och framförallt du kommer sitta med Niklas som är AIK-supporter också. Om han liksom verkar... Om de släpper in 1-0 tidigt och det är långt kvar av matchen och han verkar liksom orimligt ledsen. Jag håller inte på med sånt. Det gör inget. Låt dem vara ledsna.
Men vet du vad? Det här är jättebra tips, för jag kan ju bli väldigt stressad runt negativa känslor. Jag har ju ett underflyende beteende. Affektfobi, säger min psykolog. Så det här är jätteviktigt och bra för mig att veta.
Ja, kanske att du går och köper en korv och en folköl till honom. Bara tystnad ger honom det.
Ja, toppen.
Vad är det som händer hos fotboll, den ledsna fotbollssupporten, när det går dåligt för hens lag, när någon försöker säga så här, det där är inte, strunt i det. Vad är det som händer?
Det är bara lek.
Ja, men jag tror att det är att man är så galen att man liksom har gått och tänkt på den här matchen hela veckan. Man kanske har sen tisdagen gått runt och liksom så, vilka ska starta? Vi kan nog fan vinna. Ska inte han kanske spelar vänster. Jo, vi kan. Alltså det tar ju för mycket tid av ens liv. Så när det väl inte blir, det är ju ett avgrundsdjupt fall när ens lag förlorar på ett sätt som det är svårt att förstå kanske, eftersom det är ju ganska, alltså egentligen har du ju rätt i så här, det gör inte så mycket. Du har kvar din partner hemma och du ska äta tacos ikväll, det är ju gott ändå liksom. Men det går liksom inte förklara för någon som bryr sig så himla mycket som Niklas kanske i det här fallet gör då. Mm. Om det går dåligt för laget du håller på, nu har inte du riktigt, alltså det känns ju inte som du riktigt har blivit AIK än.
Nej, men
kanske.
Jag kommer ju bli med, alltså jag är väldigt svag i grupptryck. Så att jag kommer säkert bli liksom super AIK där på plats.
De säger att de släpper in 3-0, det går åt helvete liksom. Mm. Gå inte hem innan matchen är slut. Mm. För att du, jag gissar att du ändå är så pass självmedveten att du kommer inte liksom gilla hånen du får av det. Mm. Att om man går så får man liksom ens rygg möts då av folk som skriker så, ska du gå hem nu? Klapp, 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 klapp.
Ja, att de är liksom dåliga vinnare.
Ja, men exakt. Mm. Och den känslan av utpekning tror jag den är nog inte bra. Jag tror inte den är bra för dig, Johanna. Jag tror ni kommer inte gilla det.
Jag tror dock inte att det skulle röra eller ner ryggen. Hon skulle bara se det som en helt vanlig fråga. Klappa tillbaka. Ja, det ska jag. Jag har en surdeg som jag ska ta hand om och en loppis som jag ska gå på. Erikshjälpen har extra öppet idag så jag ska dit. Alltså så. Ja.
Det känns som det är mer trafik när matchen precis har tagit slut än nu.
Ja, så stanna kvar en stund och tar en öl. Ska ni med?
Det visste jag inte. Det här är ju sån kultur som man inte har någon aning om. Ja, på första plats då?
På första plats, eftersom du är ny och jag har varit med om folk som är nya. Mm. Mitt största tips är att bli för engagerad för snabbt. Mm. Alltså för att det är så underbart gulligt. Det är ganska ofta det är någon ny som kommer dit och är lite rädd innan och har hört av sig så här, får jag vara med och ladda upp? Får jag gå på ståplats? Mm. Eller vad ska jag göra liksom? Och då är tipset alltid att bara hänge sig. Och de gör ju alltid det. Alltså för att det är ju väldigt kul att gå på fotboll. Mm. Så gång två liksom är samma person där, kanske har anordnat hela bussresan, har målat en egen flagga. Har liksom, och det är ju helt underbart. Alltså det är ju så himla gulligt. Mm. Det är ofta liksom tjejer som är bra på det också. Mm. Killar blir mer så, fan jag kanske, de kommer gilla mig om jag slåss lite här. Ah. Medan tjejer är mer så, jag sätter lite struktur på sammanhanget.
P3, Sveriges Radio.
Det är någon som skriver om att det är väskförbud. Man får inte ta med sig någon väska.
Ja, men det är det på alla större event numera ju. Mm. På grund av att, jag vet inte, olika risker med det.
Ja, just det.
Men det har jag hört är ett stort problem eftersom tjejer inte har fickor på sina kläder.
Nej, alltså man får alltså inte ens ha alltså en liten handväska.
Nej, jag tror liksom det är nolltolerans.
Det är nolltolerans.
Mot all form av väska.
Ja, okej, intressant.
När eldade du upp någonting senast?
Jag försöker hålla mig från det.
Ja, för att du har ett problem, du som jag, nykter pyroman.
Exakt. När man var ung så eldade man ju till höger och vänster och det känns dumt att återfalla. Nej, men man står ju väldigt ofta bredvid folk som eldar. Och jag det sa. Tycker jag är perfekt. Liksom. I och med att jag står i en klack då. Ja. Att det är ju liksom coolt att få se, men jag slipper ha liksom ångesten över att vänta nu, det här är olagligt. Alltså eftersom det inte är jag som gör det.
Ja, just det.
Och det är liksom, man har liksom lärt sig att bara ta några steg åt sidan så blir det liksom bara kul.
Vart får folk tag på bengaler? Finns det någon bengalbutiken.se? Eller vart är det? Eller har Coop någon avdelning? Eller vad är grejen?
Alltså, ingen aning. Jag är så imponerad över hur de lyckas ha bengaler. Alltså, hur varenda klack alltid har bengaler. Jag känner att jag hade liksom, jag vet inte vart jag skulle börja leta.
Nej. Eller? Så allting kan du inte?
Nej, verkligen.
Hinner vi bara få en favoritramsa? Alltså, både kanske en från din favorit, kanske från Norrköping, men också något jag behöver veta som i Gnaget land.
Ja, vi är 38 sekunder tjocka, men ja.
38 sekunder tjocka, gud vilken svår fråga. Luftrunka är bra att göra.
Okay.
Det är ingen ramsa. Nej. Men om du blir arg på någon, bara gör en luftrunk mot den.
Ja, just det.
Då kommer folk tänka, hon kan sin fotboll.
Ja, just det.
Jättebra.
Kör det istället för ramsor.
Jättebra.
Men finns det någon sluttid på luftrunken, eller kan man hålla i den länge som helst?
Alltså, jag brukar ändå avsluta med luftutlösningen och sen känns det ju, vill man ju inte luftrunka mer. Liksom.
Nej.
Det känns
man väntar lite stund till nästa gång. Ta en sig emellan kanske eller någonting sånt där. Ja. Marcus Tapper, tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
P3, Sveriges Radio.
Jag visste inte att du var i Karlstad igår.
Ja, man åker ju runt titt som tätt till olika ställen. Man kan inte berätta allting för dig.
Nej. Jag förstår. Jag visste inte att du skulle dit, men sen så kom rubriken.
Ja. Ja, men det blir ju ofta så, ifall jag sätter min fot någonstans så blir det rubriken.
Ja, och så även igår då, för jag bara så här, gick runt i mitt liv, tänkte inte på något speciellt och sen så bara, stark lukt i Karlstad.
Ja.
Väldigt illa citat.
Där är David.
En stark lukt har spridit sig över Karlstad, rapporterar Nya Värmlands tidning. Enligt tidningen liknade den ruttna ägg.
Jag skulle säga doft.
Spåren leder till Stora Enso i Skoghall. Mm-hmm. Vi fick stoppa kokaren här tidig morgon. Vi har haft en uppstart då säkerhetssystemet har löst ut. Och då har det gått ut illaluktande gaser i några minuter, säger Anki Magnusson, miljöchef på Stora Enso. Ofarligt, men luktar väldigt illa. Vi beklagar det såklart, men det är ofarligt. Mm-hmm. Jag bodde ju i Piteå i några år. Mm-hmm. Där finns ju också ett sånt pappersbruk.
Just det finns lite pappersbrukssamhällen där ute, så när man åker förbi den som är så, men hur kan folk bo här? Mm. Och det gör ju också någonting med fastighetspriserna i det området. Mm. Men det är också så, har jag fått reda på, att bor du där, då dör den doften ut lite, eller den lukten, ja, ut lite grann.
Det är ofint att påpeka att det luktar skit i Piteå till exempel.
Jaså.
För då säger de, här luktar inte skit, här luktar pengar.
Ja, just det.
Förlåt för min dialekt, men men jag undrar bara varför det är, varför, hur kan det lukta bajs av papper och trä?
För man gör det, alltså det är ju så här, i öl är det malt, humle, gäst och vatten. I papper så är det ju
bajs och trä.
Trä och precis.
Ja, ja, förlåt.
Ja. Ja, men det är inte första gången. Snälla, jag har vant mig.
Jag trodde att du skulle att du säga någonting riktigt. Ja, men jag trodde du skulle berätta på riktigt så här, de använder svavelgas som är väldigt bra för nedbrytningsprocessen. Jag visste inte att du skulle dit och skoja.
Ja, nej.
Jag har inget mer på det här, David, än att säga jag hörde att du var i Karlstad för det luktar skit där. Alltså, jag är inte alltid 10 plus.
Vet du vad som är viktigast för kvinnan? Att höra sin egen röst. Det är det viktigaste för kvinnan. Det var Plato som sa det, tror jag.
Plato?
Ja.
Det är möjligt att det är så.
Ja.
Det är...
finns inget viktigare.
Ja, vi har mycket viktiga saker att säga.
Ja, det är så. Mm. Vad var det? Står det än så? Mm. Luktar bajs.
Luktar bajs.
P3, Sveriges Radio.
En gammal kom ihåg-ramsa, skriver Henrik in. Sulfat luktar mat, sulfit luktar skit. Tidigare hade pappersbruken sulfit, medan nu är det vanligare med sulfat, enligt Wikipedia, skriver då Henrik.
Tack, Henrik.
Så två väldigt osäkra källor.
Vad säger?
Henrik och Wikipedia.
Hur ska du börja gilla mig igen efter den här morgonens beteende från mitt håll?
Men jag har inte ogillat dig, snälla någon. Jag har aldrig ogillat dig.
Ja, men ibland.
Ja, ogilla är ju en... Det har jag aldrig gjort.
Hata mig har du aldrig gjort. Men ogillat mig har du, det har hänt ett par gånger.
Ja, det... Nej, men... Nej, alltså så här, förvånansvärt lite med tanke på hur mycket vi har tagit höjd för att du och jag ska liksom tröttna på varandra. Mm. Så har vi inte gjort det alls i den utsträckningen.
Som skulle kunna ske.
Nu pratar jag för min sida. Sen så förstår jag att du inte gör någonting annat än att slå sönder gipsväggar sen när du kommer hem med frustration. Men
gipsväggar, jag bor i sekelskiftet.
Ja, just det. Ja, just det. Det är därför knogarna ser ut som de gör. Ja, helt sönderslagna.
Tegeln där på baksidan, vet du.
Ja, det är inte bra. Nej, så att, nej, det gör jag absolut inte. Mm. Men vet du vad jag ogillar? Mm. Det är när det finaste som finns möter det fulaste som finns. Och det stöter man på sociala medier väldigt ofta. Mm. Och du vet ju hur det är. Man klickar på någonting och helt plötsligt så är algoritmen så här: "Jaha, du gillar bara det här? Okej, då får du bara titta på det här då." Det är bara sånt. Mm. Som min fru har klickat på något sånt där när de sminkar lik någon gång i ett svagt ögonblick. Det är det enda hon får upp nu. Någon sån liksminkös.
Ja.
Som bara så. Så ligger det bara så här, lik. Och sen så nu har det liksom börjat ta vägen åt lite ett annat håll. Och det är det så här. Det var också en så här, jag tror att det var viralt nu. Det var någon brasiliansk tjej vars pappa hade dött och hon ville ha åt hans pengar.
Mm-hmm.
Så hon hade satt sin döda pappa, klätt på honom med fräscha kläder.
Ja, jag såg den.
Ja, och körde honom till banken.
Jag såg
och bara
den.
Så här, försökte få honom att skriva på ett papper. Ja, precis. Så här har du pennan, sätter du så här och sen så skriver på. Och de banken bara så här, det här är skumt. Och bara filmar hela den här grejen. Det är liksom så, det är där hon är.
Mm.
Och det är samma sak som jag. Det är så här, nu har jag störde mig på bara folk som, du vet, man gör en fin gest.
Mm.
Men sen så finns det liksom, möter det den moderna världen. Mm. Att man är tvungen att dokumentera det och lägga ut det på sociala medier.
Mm.
Du har inte sett sånt?
Ja, men du måste förtydliga, tror jag.
Att folk går med mobilkameran så här och sen så framför mobilkameran så håller de pengar. Mm. Och sen så bara går de så i rask takt och sen så går de till någon sån utsatt uteliggare eller någonting sånt där och bara så här, ger pengarna och filmar av Nej. Hans reaktion, du vet så. Och sen så bara filmar sig själv bara, yeah, that was today's good deed. Man bara, det här är det absolut finaste du kan göra. Men också det absolut vidrigaste, mm. är det inte det?
Jo.
Och de möter varandra. För att det är ju så att, och, att det är så här, när du gör någonting fint så, är det, så finns det ett enormt starkt behov. Och så är det hos alla, även hos moi. Och säkert hos Doa också. Men att det finns ett enormt starkt behov av att förmedla vidare den, hur fin jag är. Mm. Hur vackra gester jag gör. Mm. Det kan inte bara gå under radarn. Men det försöker jag dränka. Jag försöker lägga det tunga locket på där. Mm. Och bara så här, jag kanske kan känna mig bättre av att inte sprida ut det här. För att jag ska liksom stå i fokus på något sätt.
Ja, men för en sån sak jag stöter på ofta i mina flöden, det är ju när någonting katastrofalt händer och människor lider.
Ja.
Ta Gaza. Ta våld, partnervåld, kvinnor som blir dödade av sina män, alltså såna saker.
Ja.
När såna nyheter dyker upp, då väcks ju liksom någon sorts vilja i samhället att hjälpa till. Alltså att man vill så här, stötta kvinnojourer eller liksom stödja olika saker. Eller vet, så här. Och då har ju folk tendenser av att de skänker, de swishar och så skärmdumpar dem och lägger ut i sina flöden. Som, ungefär som att så här, jag stöder...
Vet du, de gömmer sig bakom att de vill marknadsföra att de andra också kan göra det här.
Det är det man liksom får en smak av.
Ja.
Alltså så här, det är svårt att komma undan med att skärmdumpa att man har skänkt pengar till ett behjärtansvärt projekt och dela det.
Just
för att det blir är bara att titta på mig vad jag är snäll som ger pengar. Alltså,
ja.
Förstår du? Det blir så här, så det är liksom som att det är moment 22.
Ja, precis. Och jag tänker så här, vi är ju public service. Jag tänker att vi kan vara det här utloppskanalen för folk som gör någonting fint. Mm. Istället för att de sträcker sig till eller använder sig av sociala medier och gör det här vidriga, så kanske så här, du som har gjort något fint under radarn, vad kan jag fråga dig först då? Vad är det finaste du har gjort som du inte har sagt till någon? Eller har du inte kunnat göra någonting fint?
Jag gör väldigt lite fint.
Ja, och när du väl gör det, då trumpetas det ut.
Typ, alltså, men jag tror inte ens jag gör fint för att trumpeta ut.
Nej, vet du vad det fulaste jag har gjort?
Mm.
Det är att sagt att jag har gjort något fint som jag inte ens har gjort.
Verkligen?
Alltså jag har gått förbi steget att göra det själva fina.
Mm.
Och sen så bara ljuga om att jag har det.
En släkting till mig fyllde jämnt för ett tag sedan.
Mm.
Och hade i sin inbjudan till kalaset såhär, typ, jag vill inte ha några presenter.
Nej.
Men skicka gärna ett bidrag till, och så var det en sån här organisation som tar hand om hemlösa hundar.
Mm.
Och jag skickade en ganska stor slant till den här hundorganisationen.
Ja.
Men jag får ju liksom inget kort.
Det finns ingenting tillbaka.
Alltså jag kan inte, min släkting, hur ska han veta att jag har skänkt en massa pengar för att rädda små stackars hundars liv?
Det känns så ovärt det du har gjort.
Ja, men nu fick jag utlopp och säger det i radio.
Jättebra! Och det är det här, nu ger vi er det. Varsågoda.
Ja.
Vad är det finaste ni har gjort?
P3, Sveriges Radio.
Du sitter och funderar på om du ska eller inte ska, eller hur?
Ja, men jag var i en mataffär häromdagen.
Du ska.
Och då så träffade jag på en bekant.
Här kommer det.
Står jag inför så här, just det här med att säga att man gör goda gärningar.
Mm.
Alltså så här, vad är poängen? Är det för att uppa sig själv eller är det för att så här, pay it forward? Liksom?
Mm.
Och då när jag står och packar mina kassar så säger den här bekanta till mig som står och betalar att så här, jag tar ett paket cigg också till hon där ute.
Mm.
Så då köper min bekant ett paket cigaretter till den kvinnan som sitter och tigger utanför affären.
Mm.
Och i min värld så är det någonting man inte behöver säga när man köper cigg.
Nej.
Utan jag läser det som att det här är någonting som man säger för att personen i kassan och kanske också jag ska höra det och tycka att den här personen gör någonting gott.
För det är inte som man säger så här, ja, men, och en drink till hon där borta. För det är ju, för då går ju hon, då är det liksom för att hon serverar ju den drinken till henne. Det är inte så att kioskpersonalen eller de som du där du handlade är så här, "Japp, då serverar jag det till henne där borta då." Utan det är så här, han vill säga det för att sen ta det och gå dit och ge det.
Precis, det är ingen information som någon annan behöver.
Och det är ingen god gärning, snälla. Det är ju att döda någon långsamt.
Men så kan man ju se det. Men, ja. Själva, men the act är ju ändå menat. Intentionen är ju en god gärning. Men samtidigt, och då blir man så här,
eller så är det utläggarhat.
Jag vet inte vad, kanske. Men jag
kanske
tror
bara
det.
En liten droppe syra kastar i någonstans.
Men då är det att skryta om att man är en god människa? Eller är det att inspirera andra att också göra goda gärningar? En stor fråga man får ta med
inte.
Sig.
Jag vet inte. Och är den goda gärningen mer värd än att någon ska få skryta om det? I'll be honest.
P3, Sveriges Radio.
En lyssnare skriver, jag skulle donera pengar till Palestina. Jag tänkte, 300 spänn, en bra summa, då jag är student. Valutan var tydligen euro, inte kronor. Så det blev 3800 kronor, 30% av mitt CSN. Har inte fått uppskattning för jag tycker att det var för pinsamt. Så hon har inte berättat det för någon.
Förlåt, det är ju extremt opassande eftersom alla lyssnare har ju hört vad du har sagt.
Ja.
Men jag hörde inte. Eller kan du säga igen, jag uppfattade inte.
Absolut. Jag skulle donera pengar till Palestina.
Jaha.
Ja, tänkte att 300 kronor var en bra summa för jag är student. Ja. Men valutan var då tydligen euro och inte kronor. Så det blev 3800 kronor. 30% av mitt CSN.
Ja, just det. Att man ångrar en donation till någonting så, till folk som är så utsatta.
Ja.
För att det var så mycket. Det blev för mycket.
Ja, 3,8 är ändå mycket för att vara student. Det får man säga.
Mycket. Det är mycket.
Och Blondinbella mot skönhetstävling för AI-modeller. Rasar. Alltså egentligen så rasar hon inte. Hon tycker bara det är lite töntigt. Men jag vill ändå passa på dagen till lära att använda ett litet ljud. Dock så finns det en som rasar. Och det är Kajan Andersson. Men vi snackar alltså om Miss AI som ska hållas nu i maj månad. En klassisk skönhetstävling för AI-modeller och AI-influencers. Och det sitter också två stycken AI-influencers i juryn som ska avgöra vem som blir Miss AI.
Gud, bränn upp den här planeten.
Men så här, har vi något med det här att göra ens?
Ja, men det
här är ju bara deras
också.
Grej. Vad sa du?
Alltså, det är två AI-modeller i juryn, men det är också människor.
Varför?
Ja, de vill väl inkludera, antar jag.
Representera.
Ja. Och det här är inte bara bizarrt utan kan bli rent ut livsfarligt för riktiga kvinnor, menar då opinionsbildaren och kroppsaktivisten Kajan Andersson. Hon säger till Kulturnytt att framförallt unga tjejer håller på att gå under av kraven på hur deras kroppar ska se ut och hur man ska prestera skönhetsmässigt. Och den här tävlingen gör det då extra tydligt hur extrema de här skönhetsidealen är, enligt henne. Och ska man då börja konkurrera med robottjejer så blir det livsfarligt, tycker hon. Men Isabella Löwengrip då, som ju är i branschen och rakt av en pionjär inom AI-influencers. Hon hade ju sitt AI-projekt Gabrielle, som vi minns, för alltså över 6 år sedan. Det gick väl lite sådär, men nu har hon ju då startat ett nytt AI-influencerbolag. Så varför är hon kritisk mot en sån här tävling, kan man ju undra. Nej, men hon skrattar typ rakt ut när Kulturnytt pratar med henne. Hon tycker helt enkelt att det är jättetöntigt. Även då som förespråkare för utvecklingen av AI-influencers så säger hon att de här modellerna kanske kommer vara byggda på ett sätt utifrån en mans äckliga öga, slutcitat.
En mans äckliga öga.
Ja.
Det blir svanktatuering. Det är inte så, den problematiska manliga blicken. Nej. Den mans äckliga öga.
Ja, för alltså, hon tror ju på AI-ar med substans. Hon menar att folk kommer liksom tröttna på influencers som bara är yta och skönhet. Utan liksom, det behövs en story för att man ska kunna fastna för en influencer. Men ja, de som håller i den här tävlingen, de lär ju inte hålla med om den här kritiken. De här deltagarna tävlar ju inte bara i skönhet utan i flera kategorier som användningen av AI-verktyg och genomslagskraft i sociala medier. Och en av initiativtagarna har sagt att han hoppas på en AI-skaparnas Oscarsgala.
Okay.
Förlåt, jag har fastnat vid en mans äckliga öga. Det var väldigt kul bara.
Ja, det är ett starkt citat.
En mans öga, helt enkelt.
Mans äckliga.
äckliga. Ett också.
Ja, det är ett. En enögd jävel.
En enögd kåt liten satan.
Ja.
Kul.
Ja. Har man att säga? Det känns som att man har så mycket att säga om det här.
Mm.
Men det är så mycket bara, så att, och ingenting som är, ja, jag vet inte, jag bara sätter stopp där, tror jag.
Ja. Ja. Ja, vi får se hur det går då, vem som blir Miss AI.
Mm. Ja.
Heja dem! Har du ett äckligt litet öga då?
Två
som är äckliga. Ja.
P3, Sveriges Radio.
Någon som skriver, är fattig student och månadsgivare till
en organisation.
Jag behöver inte säga hela, då, så outar vi inte. Mm. Barnen.
Mm.
Gå fan back varje månad, men ingen fattar att det är för att jag är så otroligt god människa. Nästan värt att sluta och sen börja igen, bara för att i alla fall få ett tack från organisationen. Ja, varför inte?
Varför inte? Brukar du googla dig själv?
Har du försökt sluta skänka pengar till något fint?
Men jag skänker nästan inga pengar till något, för jag är en usel människa.
Nej, jag försökte ju sluta en gång.
Mm-hmm.
Det går ju inte.
Nej, det går inte.
Det går inte.
Nej.
Ja, varför då?
Mm.
Ja.
Mm.
För det är nämligen så att de här pengarna, de går ju nämligen till där rabblar upp massa grejer så här, för att de inte ska bli sjuka, vaccin och det blir så att folk får äta, mata.
Ja.
Ja. Men jag har ju en avbetalning på en 85-tums-tv här som jag skulle gärna vilja.
Precis, jag har inte tid och pengar.
Nej.
Jag tror i och för sig att jag har lite månadsgivargrejer som bara ligger och skräpar. Men alltså, jag tror att skulle Lyxfällan besöka mig, de skulle kunna banta ner alltså, min ekonomi med avsevärda summor, för att det är saker som ligger som jag inte ens märker.
Nej.
Flyger iväg. Abonnemang och massa sådana där grejer.
Ja.
Men nu till min fråga, brukar du googla dig själv?
Nej.
Aldrig?
Det har väl hänt.
Mm.
Men
ja, men jag tror dig verkligen.
Ja.
För du känns inte som en person som vill det.
Nej, jag är inte så intresserad. Jag vet ju allt om mig.
Jo, precis.
Ja.
Men jag kan nästan få, jag får någon gång så där, någon gång i kvartalet, så kan jag få som en sån, som ett självskade, ett driv att vilja skada mig själv genom att googla mig själv. Igår gjorde jag det.
Ja.
Och hittade en tweet som jag tyckte var rolig. Som inkluderade dig faktiskt.
Asså?
Det var någon som skrev så här. Det finns inga människor som älskar heterosexualitet så som David Druid och Linnea Wikblad.
Nej.
Och jag kände, where's the lie? I don't see it.
Nej, varför skulle vi inte göra det? Jag är ju det. Jag älskar heterosexualitet.
Ja.
Det är så fint med heterosexualitet. Och också homosexualitet.
Men det är så sant. Det är liksom det finns det någon alltså finns det någon produktion i samtiden som pratar så mycket om den heterosexuella relationen som du och jag? Det finns inte.
Ja, vi är de enda som är transparenta med det heteronormativa.
Ja.
De andra är ju inte det, utan de försöker liksom hymla med det och på något sätt skaffa sig alibin för att kunna fortsätta med sin heteronormativitet.
Mm. Ja, men för att heterosexualitet och heteronormativitet är väl liksom inte i sig det är väl ingenting som är fel. Det är ju bara att man att det andra också måste få finnas.
Ja, och jag skulle säga att vi är, det finns ingen annan produktion som inte liksom har det som inriktning, men ändå lyfter upp det andra också.
Mm.
De andra.
HBTQ-gänget.
Ja, HBTQ-gänget. Så mycket som vi gör. Som inte har det som en uttalad uppgift.
Nej, men ändå är vi såna good allies.
Ja. Vi är där.
Men det fascinerar mig att så många från HBTQ-gänget ändå lyssnar på, alltså att de står ut med det här, den här liksom Golgata-vandringen genom heteronormativiteten som morgonpasset i P3 är.
Ja.
Det är det enda vi pratar om.
Men gör de
killar
det?
Är så här och tjejer är så här. Det är liksom det är essensen av det här morgonprogrammet.
Ja. Men för ja, exakt, för även de i HBTQ-världen är ju intresserade av, det är bara om kanske är av samma kön.
Ja.
Så är de ju också intresserade av det vi pratar om.
Men just den heterosexuella dynamiken pratar vi väldigt mycket om. Tjejer vill göra så här och killar vill göra så här när de bor ihop och sånt.
Ja. Ja, nej, men de
är det så fel?
Ja, är det så fel? Snälla någon. Nu behöver jag gå och köpa någonting för att få tag på mitt blodsocker.
Är det så att du kommer att köpa en riktigt viktig och lite farlig och snabb killsaft?
Nej, det kommer jag inte göra.
Jo, det kommer göra. En
det
blå.
Kommer bli, det kommer vara en läsk.
Power! Protein electrolyte.
Ser du? Det här är vidrigt. Det här är riktigt vidrigt. Du vet att jag är svag och du sparkar på mig. Du, jag ligger ner och du står och stampar på mitt huvud.
Du älskar killsaft som är cool. Coola killsaft.
Säg aldrig killsaft igen.
Herrejuice.
Inte det heller, tack. Jag har inga comebacks.
Du måste köpa killjuice nu.
P3, Sveriges Radio.
Vad blev det för gott? En liten herrejuice.
Du, jag har inte riktigt kommit tillbaka än.
Nej.
Men det märker ju du av. Därför fortsätter du med mobbingen.
Ja, förlåt. Ja. Hur ska jag göra för att
jag gillar inte mobbing. Jag är emot
jag
mobbing.
Jag är också emot mobbing. Jag är verkligen det.
Du, vet du. Jag ser framför mig att du har varit en riktig liten mobberska när du var liten. När du var ung. Då var du inte sen på att vara syrlig och trycka på. Det kan jag tänka mig, Linnea Wikblad.
Jag har ett eller två exempel på gånger jag har varit, eller liksom minnen av att jag har varit elak.
Mm-hmm.
Och de kan jag ligga sömnlös över på natten. Men i övrigt tror jag faktiskt att jag var en ganska god vän.
Jaså?
Konflikträdd i grunden till det, tror jag.
Mm-hmm. Mm.
Nej, jag har faktiskt inte det. Mycket kan jag göra mig skyldig åt, men just det tror jag inte. Men jag var jätteelak mot din kille en gång.
Ja, det var det, va?
Mm. För han hade ett fult efternamn och då så skrek vi det efter honom och gjorde om det till ett annat efternamn och så här. Det var inte bra.
Ja, mitt efternamn har man också gjort om en gång när man skulle skrika någon mobbingsfras.
Mm.
David Urin.
Nej.
Det var inte kul.
Jag var så himla nöjd över att det inte gick att härma eller liksom rimma mitt namn på någonting. Vikblad, Linnea, alltså vad gör man typ? Så alla var så, Britta, Hitta, Ulla, Knulla, alltså vad man nu höll på med. Och jag var så, mitt går inte. Det finns ingenting som rimmar på mitt.
Men barn behöver inte rimma.
Nej,
men sen så började... Barn behöver ju bara säga Linnea Äckel.
Ja, jo, men verkligen. Men sen så började då My Nemesis, My Newman, Rasmus. Han var ny. Han var cool. Han var lång. Och jag gick runt och skröt och bara, men gå ändå och rimma på mitt namn. Och på han så iskallt bara, jaså du, Linnea Diarrea.
Bam. Vad ska du göra?
Vad ska du göra?
Vad ska du göra?
Vad ska du göra?
Det finns ingenting att göra.
Nej.
Det är kört där.
Det är Linnea Diarrea nu.
Nej.
Som jag får bära med stolthet.
Det verkar som att det har kommit in väldigt, väldigt tråkiga nyheter om kebab.
Förlåt? Hur kan det vara tråkigt? Kebab som är så gott.
Den populära turkiska dönerkebabben kan få skyddad status. Om ansökan går igenom kan det innebära att kebabben blir annorlunda på restauranger runt om i Europa.
Vadå att den ska så K-märkas?
Här i Turkiet är det otänkbart att äta dönerkebab med sås, säger Turkiet-korrespondenten Thomas Thorén då, som har fullt upp då uppenbarligen.
Helvete.
Helvete. Helvete. Vad så är det så här? Nej, men snälla någon. Snälla Anna-Klara, är det det man säger?
Vem är det, tänker du?
Hela förklara Anna-Klara. Det finns inte någon sån där fras.
Kanske. Nu gör det.
Ja, snälla rara Anna-Klara. Snälla rara Anna-Klara. Snälla. Men det räcker nu. Men truta. Likt italiensk napolitansk pizza, spansk serrano-skinka, fransk champagne eller svensk kalixlöjrom. Vill nu Turkiet att landets klassiska dönerkebab ska EU-skyddas?
Men sluta.
Nej, det kommer inte ske.
Nej.
Man har ansökt om att det ska finnas väldigt specifika regler för hur tunna de här köttskivorna får vara. Vad köttet ska bestå av. Och att det ska finnas en viss standard, säger SVT:s Turkiet-korrespondent Thomas Thorén, som då aldrig haft så fullt upp. En av anledningarna till att Turkiet vill EU-skydda kebaben kan vara ekonomiska intressen, skriver Thorén. Säg enligt Thorén. Men man säger i ansökan att det framförallt handlar om att man vill värna om traditionen. För ofta kan man se att kebaben har förändrats på vägen till Europa.
Vet du vad? Nu känner jag så här. Nu är vi liksom med i NATO.
Mm. Alltså så här, Turkiet, nu har ni gjort mycket. Vi har varit tysta.
Verkligen.
Nu ni har gjort här, mycket skit
nu,
här nu.
Nu är vi safe. Nu
ja,
vi
precis.
Safe.
Ni kan komma med kravlister hit.
Yeah.
Och ni kan komma även med kravlister lite dit.
Men
någonstans kommer vi. Ni kan inte hålla på och peta på en björn som sover hur länge som helst. Vi har varit, ni kanske har glömt bort vikingarna som var nere i Konstantinopel och härjade och allt det där. Mm. Ni vill inte att de ska komma tillbaka.
Nej, det vill ni inte.
Nej.
Ni vill inte det.
Är det här ett hot? Ja,
ja det kan man säga.
Kan man säga
jag skulle till och med vilja uppmuntra folk att göra. Mm. För just nu så finns det en väldigt vanlig recept som sprids i sociala kanaler som är falukorvskebab. Känner du till det här?
Nej, nej, men den ska lanseras i Turkiet.
Ja, så här är falukorv. Det är falukorvskebab. Man tar alltså en helt vanlig falukorv och sen så hyvlar man den med en osthyvel.
Åh, så gott.
Och sen så steker man den och häller på typ kebabkrydda, alltså så, någonting valfritt. Och sen så äter man det som en kebab. Det skulle kunna säljas och kallas för turkisk dönerkebab. For all I care.
Ja, alltså jag ska ju börja sälja jag ska börja säga turkisk dönerkebabsås i Turkiet. Jag ska ju bygga en fabrik där.
Ja, du ska det.
Turkisk dönerkebabsås.
Ja, jättebra.
Och det är så gott så att folk kommer liksom inte kunna äta dönerkebab utan sås något mer.
Nej.
Men så här, varför ska ni hålla kvar vid någonting så här? Så här var det från början. Ja, precis, men sen utvecklas
men
det.
Men är inte kebabben, är inte dönerkebabben er fucking claim to fame? Det är väl det ni ska liksom inte skydda. Det är det ni ska bara pumpa ut i resten av världen för att det är så gott.
Ja, 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 precis. Nej, nu vill de liksom så skydda den då. Mm. Ja, jag vet inte heller. Ni har varit fanken, vi är på väg någonstans. Men är det någon gång vi höjer rösterna? Det är ju ifall de håller på att tulla på snuset eller kebabsåsen.
Så är det.
P3, Sveriges Radio.
Jag vill ändå säga till Turkiet, jag vill prata på bönder på bönders vis.
Okej.
Ja, men ni förstår vad jag menar inte att turkar är bönder. Ja, fast så här. Ja,
finns säkert
det
många.
Finns ju många säkert som är turkar och bönder.
Mm. Och det är till dem du talar.
Men inte bara dem. Nej. Även de andra. Men jag tror att de också förstår. Men jag vill ändå säga, angående det här senaste, så som de vill göra med dönerkebaben, EU-skyddaren. Jag vill säga...
Lütfen lara anna hazır.
Vad betyder det då?
Angående det så vill jag ändå säga det här.
Lütfen lara anna hazır.
Jag kan inte varken bekräfta eller dementera då jag talar inte språket du spelar upp.
Lütfen lara anna hazır.
Jag kan köra det på svenska också.
Snälla rara Anna Klara. Lütfen lara anna hazır.
Anna hazır.
Snälla rara Anna Klara.
Varför är Anna Klara anna hazır på turkiska?
Varför är det inte det? Det är väl antagligen så här, alltså, de har inte översatt Klara, namnet Klara.
Nej,
utan
det.
De så här, är ni Klara?
Ja, just det, såklart.
det är väl liksom snälla, rara, Anna färdiga på turkiska. Kan jag tänka mig att de översätter det. Så vi är lite oroliga här i alla fall.
Ja, så är det.
Ja, alltså, vi är 50 sekunder kvar.
Ja, vad ska vi fylla det med då? Kebabsås?
Ja, det tycker jag. Vem bryr sig om döner när man kan mumsa den helsvenska kebabben, stekt falukorv i pitabröd med bea, svensk trademark. Och för David att go entreprenörs bananas kring tillsammans med brunett Beata. Det vet jag inte vad det betyder.
En blundinbälla.
Ja, just det. Mikael skriver det i alla fall. Ja, det är ett spår man skulle kunna gå. Någon annan skriver, ja, för att få skydd inom EU krävs det att den lokala delikatessen tillverkas inom unionen. Så vi kommer ha kebabsås inom överskådlig framtid. Ja, alltså, vissa grejer behöver man bara läsa igenom innan man läser upp dem i programmet. Ja.
Lund och Uppsala gör sig redo för stora valborgsfiranden idag. Och i stadsparken i Lund började studenter och andra festsugna samlas redan vid 5-tiden i morse.
Ja, för att kröka.
Man bjuder in vänner, så får de ta med vänner också om de vill. Så vi är väl... 50 kanske? Ja, det är många vi är.
Det sa de till P4 Malmöhus. Och Akademiska sjukhuset i Uppsala sätter upp ett särskilt tält utanför akutmottagningen för att hantera ett separat flöde av vårdsökande valborgsfiranden. Och Edvard, som är en ny student i Lund, har en plan för hur han ska klara dagen.
Det är en lång dag, så jag vet inte hur man ska hålla riktigt, men det borde gå bra med lite vatten mellan dem.
Ja, varannan vatten, you guys. Mm.
Valborg för mig, det är ju burkplockardagen. Mm. Den stora burkplockardagen. Det är under Valborg och även efter Valborg. Mm. Dagen efter. Då gick man upp tidigt med sin lilla BMX, cyklade ner på stan och hade två sopsäckar med sig. Och sen så gick man in och pantade det där och tjänade multum, skulle jag säga. Mm. Lite tips.
Mm. Det är capricciosa sen, en vitlökssaus.
Mm. Finns det någon slags tradition här i Stockholm?
Ja, men det är brasa.
Det är brasa.
Men brasa.
Jo, men jag menar...
Pullad av någon metalkille under en skateboardramp i Rålandshåsparken.
Ja, men snälla, sluta ta upp saker från mitt liv. Det är väl upp till mig att ta sådana privata saker. Snälla.
Alla kan relate.
Alla kan göra det. Men Det där var för specifikt, Linnea. Det var för specifikt för att du skulle komma på det nu.
Visst är det
allmänt? Det är så generellt. Ja. Det är verkligen varje valborgsfirande.
Att bli pullad av en metalkille under en skateboardramp i Rolandshovsparken. Det är så vi firar här i stan.
Kan vi få hit den här metalkillen?
Mästerpullan.
Ja, mästerpullan. Kan vi få en timme mästerpullare i morgonpasset? Det skulle man vilja ha. Metalkillen som bara dyker upp och kommer en skateboardramp i Rolis och Tanto.
Många killar tror nog att de är mästerpullare, men då ska jag berätta att det är ni inte.
Nej, det är metalkillen.
Det är metalkillen under skateboardrampen i Rolis.
Han borde ha Instagramkonto.
Åh, Henke.
P3, Sveriges Radio.
Målarm skriver, men ni tjejer, ni är verkligen några riktiga mästerrunkare. Superskönt, verkligen. Vad bra ni är. Kul målarm.
Ja. Gud,
för det är liksom, det är någonting som man bara förutsätter att det är så bara. Är det någonting som är liksom en sanning i er värld?
Men det känns,
det där bara, är vi bra på.
Det känns spontant bara som att det är enklare att göra det än det motsatta.
Än att DJa.
Ja.
Än att scratcha.
Skrolla lite.
Ja, scrolla lite. Ja. Ja, det är ju faktiskt dags för...
Barbro Bra!
I wanna see some hands in the air. And wave them like you kinda care.
Barbro rasar på det ena och andra.
Jag fick en beställning på att göra en jingle.
Gud, ja. Vad kul.
Ja, varsågoda.
Det är du så bra idag.
Ja.
Benny Andersson, va?
Verkligen.
Som jag jinglar.
Ja, jag är för P3 och han gör för P2.
Jag måste bara säga, pullad av metalkille, jao. Skrattade högt och igenkände det. Men för mig var det på en minigolfbana på en camping i Åsele.
Vi har alla våra, valborgsfiranden. Innanför västen.
Okej, men vad är det du är förbannad på?
Ja, men jag är inte så förbannad. Jag har så mycket vikt för att göra den här gingen. Men jag kommer att tänka på nu när jag ska ställa in min stol. Alltså folk som inte kan ställa in en stol.
Ja,
vad är det för jävla alltså pack? Som så här,
vad menar du förresten?
Ja, men folk som, det är ofta när folk kommer hit och alltså gäster så kan de sätta sig på stolen och så är den kanske, den är lite för låg för bordet. Och då så att de inte förstår den enkla grejen att du måste kliva av stolen för att höja,
ska höja den.
För annars kommer det bara sjunka och sjunka och sjunka.
Alltså, jag har gjort något så förnedrande här i radion när det gäller det. Det är på grund av att vi har ju en sån, ett runt fotstöd kring stolen långt ner.
Ja.
Och sen så skulle jag liksom, så letade jag efter rätt liksom så grej för att ta tillbaks ryggstödet. Men sen så blev det den sänkningsgrejen, så jag sänkte fast mina fötter, så jag åkte ner så att liksom sittdynan låste fast mina fötter bakom själva det här fotstödet, så att jag satt fast väldigt långt. Jag satt långt ner, bara det är ju förnedrande, och fast. Så jag visste inte att jag skulle ta mig ur det. Jag var limmad.
Limmad?
Ja.
Men det är en annan grej med, alltså, varför finns ens funktionen att tilta sätet? Alltså, när har någon velat sitta
i nedförsbacke?
I nedförsbacke?
Ja, obegripligt.
Vad är det för, och det är också det att folk alltid, varje gång kommer till min stol, så är liksom ryggstödet framåt och sätet tiltat framåt. För att folk kan inte heller lära sig, så här, använd inte den knappen då. Du behöver inte använda tilt-knappen. Det är en höjsänk. Och sen inte mer med det. Kliva av.
Vad tycker du om folk som...
Jag hatar folk.
Det känner vi till. Men vad tycker du om folk som liksom har med sig så här egna sittdon på arbetsplats? Typ yogaboll eller en sån här ergonomisk knästol. Du vet, så att man sitter på knä. Eller liksom, typ kanske står och jobbar och så.
Jag är för. Jag är alltid för ergonomi. För att jag är skyddsombud.
Just det. Viktigt.
Så att det är, alltså hellre att ha mer ett eget sittdon än att hålla på och giddra med andra stolar varje dag.
Giddra inte med andra stolar, tack.
Någon skriver, också stött på mästerpullan i stövlar. En gång. Sen var han i en olycka och förlorade fingrarna tyvärr. Men han var rätt kass, så det gjorde inget. Haha. Ja, jag tyckte mest att ordet...
Mästerpullan i stövlar.
Även titeln var ganska bra.
Det är ju valborgsmässoafton är ju så pullafton.
Ja.
Det är det bara.
Ja,
Så är det.
Den stora P-dagen.
Den stora P-dagen. Mm.
Ja, du Babs.
Ja.
Barbro bra. Den här är för bra. Barbro rasar på det ena och andra. En och andra.
Det du gjorde det så snabbt också.
Ja.
Ibland så är det ju så att man, när man sänder programmet så, och vet liksom att det ska komma liksom en seriös gäst hit. Och så kommer man på vad man har pratat om innan och då hoppas man att du inte har lyssnat innan. Mm. Och det hoppas jag nu, idag.
Jag känner samma.
Men vi tackar Babs för nu.
Tack ska ni ha.
P3, Sveriges Radio.
Och in i studion så dyker liksom danska P3 in i form av olika så, chefer på olika nivåer för att liksom är på studiebesök här i Sveriges Radio. Mm. Och det är ju intressant så här, vi kommer in på studiebesök och kollar vad ni gör. Vi är så här, pullade i Rålambshovsparken och jag vet inte vad vi har pratat om. Ja, det vi har pratat om innan ni kom, det var olika ställen som man har blivit pullad på under Valborgsmässoafton. Så det är ämnet.
Finns ordet pulla i danska? Vet ni vad det betyder? Alltså att to finger someone.
Ja. Nu gick vi upp för dem. Okay. Innan så var det så här, pulla, vad är det? Är det något bakverk av något slag? är det något traditionsenligt bakverk som man äter kring Valborg?
Men det är ju Valborgsmässoafton idag. Mm. Och då fokuserar man ju mycket på brasa, man fokuserar på liksom superi, man fokuserar på studenter i Lund och Uppsala och nu även Karlstad och hej och hå. Men det är också, och det vet vi alla, den stora pullafton.
Så är det.
Det är idag som en pullare för första gången utför den ädla konsten.
Just det.
Och mottagaren blir utsatt i samtycke då, förhoppningsvis. Ja, precis. Men och det är det vi liksom riktar fokus på lite.
Och där dyker de cheferna från Danmarks P3 in.
Dansk radio.
De ser skeptiska ut. Är det här någonting ni kommer ta med? Är det här ett ämne ni kommer ta med och tvinga era programledare att avverka? Ja, de nickar, för de tror fortfarande vi pratar om bakverk. Ja.
Det är någon som skriver, vår lyssnare TT skriver, David, vad du än gör, för helvete, fråga inte nästa gäst om Micke Irolis, för då stänger jag av för alltid.
För alltid, skriver tidningarnas telegrafbyrå.
Telegram, va?
Ja, men det är inte de som skriver, men de har samma förkortning. Det har de. Så är det.
Vi ska ju få gäst snart.
Det ska vi faktiskt få.
Vi har vaktat med att säga vem det är, va?
Ja, det tycker jag, absolut. Det är någon som skriver, mästerpullan Jauen som är död. Men vad fan, jag är ju en metalkille. Am I getting lucky today? Om någon är sugen så hittar ni mig i Ekonomikumparken i Uppsala bakom röda stugorna efter lunch hinkandes alkohol, skriver Emil. Mm. Så Emil är på plats bakom de röda stugorna efter lunch i Ekonomikumparken i Uppsala.
Dit och så här.
Nej, men snäs.
Ja, men förlåt.
Ja, nu har vi chefer i studion. Dejan som lotsar runt dessa fina chefer ifrån P3 Danmark. Känner du att vi har representerat Sveriges Radio på ett bra sätt? Vad sa du? Ni ska iväg och baka nu, ja, jag förstår.
P3, Sveriges Radio.
Postnytt.
Ja.
Från och med den 6 maj så ska Postnord bara tömma merparten av sina brevlådor varannan arbetsdag.
Vet du,
istället för som nu dagligen.
Du märker ju vart vi är på väg.
Mm.
Förut så var det ju så här, man skickar post och de levererar post varje dag. Mm. Så var det ju förut. Mm. Och sen så tömmer de brevlådor varje dag.
Mm.
Vi vet ju, man ser ju vart det barkar, så att säga.
Mm.
Nu så levererar de ju inte post varje dag.
Nej, visst gör de inte det.
Nej.
Det här är väl kanske mer ett problem glesbygd, inte vet jag. Men,
vadå för något?
Ja, men det här med att tömma varannan dag, för att det står säkert, trots kraftigt minskade brevvolymer har antalet brevlådor i Sverige sedan 2010 reducerats med endast 16%, och det gör att många gånger är brevlådorna tomma när våra brevbärare åker för att tömma dem, säger Andreas Wiefhaus som är chef för affärsområdet brev i ett pressmeddelande. Konstig mening, men ni fattar kanske innebörden.
Vad var han chef för?
Ja, men på Postnord någonting.
Ja.
Jag bara, det bara angående post då, så någonting som jag tycker är lite märkligt, det är ju att, ja, vi kanske inte skickar brev i samma utsträckning, men kartonage, beställningar, lådor, alltså folk beställer ju saker så det saknar motstycke. Mm. Vilket gör att gå och hämta ut paket har blivit någonting som ingår i gemene mans vardag. Mm. Det gör man ju alltså varje vecka.
Jag ska säga så här, på samma sätt som att det är både killar och tjejer som står i klacken på fotbollsmatcher och går på fotboll, så är det ju som Marcus Tapper sa, en överväldigande majoritet män som gör det. Mm. Det är de, en överväldigande majoritet män. Det är fortfarande så, väldigt manligt kodat. Mm. Med allsvenskan då. Och det är det här, jag skulle nästan säga att det här med att hämta ut paket är väldigt kvinnligt kodat. Mm. Nu när vi har varit inne på det här med hetero och heteronormativa, hur mycket heteronormativitet vi ändå sprider här. Mm. Att det ändå är väldigt kvinnligt kodat. Mm. Och att det liksom är Suezkanalen problematik, och det är mycket containerfartyg och det är mycket transportfartyg som ska leverera alla de här, så är det väl
Det är
tjejer som förstör planeten.
Ja, eventuellt.
Ja, det verkar ju vara så. En rimlig slutledning.
Verkligen. Nej, men är det några som är beställargäris och icke-binäris, så är det ju damer.
Just det.
Absolut. Det är oftast kvinnor som står i paketuthämtningsköer. Ja. Du är något på spåren där. Men någonting som är intressant är att det verkar som att alla ställen där man kan hämta ut paket, det är som att man... Alltså jag känner att jag måste be om ursäkt till de som jobbar där.
För att du förstör planeten?
Nej, men det är så oerhört aggressiv stämning. Mm. Alltså det sitter lappar överallt. Lägg inte paket här, det blir repor på glassboxen. Vi kan inte hjälpa dig om du inte har spårningsnummer. Vänligen ta fram legitimation innan du går in i kiosken. Släng ej lådor i den här papperskorgen! Alltså det är som att alla som har paketutlämning är rosenrasande på att behöva ha det. Mm. Och jag undrar bara så här, varför har ni det då? Går ni inte med vinst? För om ni inte går med vinst så förstår jag inte varför ni har det. Om ni går med vinst, var lite trevlig och håll käften, jag är en kund.
Ja, just det.
Typ att de blir arga om man inte har identifierat sig i Postnord-appen så att man måste lämna fram en legitimation. Typ suckar och stonkar. Och när jag jobbade i postutlämning, David, då var man tvungen att skriva in och typ ta fram en stor blipp och hålla på. Idag har de ju bara som en liten ring. Mm. Ja. De har ju en läsare på ringfingret. Blipp, blipp. Mm. Vad är problemet?
Ja, men på den tiden när du och jag jobbade i postutlämningen, då var det väl en rimlig nivå på folk som kom och hämtade paket. Nu är det ju så att alla hanterar ett eget liksom så lager.
Ja, men ha inte postutlämning då om du hatar det så fruktansvärt mycket.
Nej.
Finns det en enda trevlig postkassemänniska i det här landet?
Nej, det gör det inte.
Då ska den in i ädla konster.
P3, Sveriges Radio.
VM-guld och olympisk silver är bara ett litet axplock ur hennes otroliga meritlista, då hon är en av världens bästa skidåkare. Nu har hon spelat in en självbiografi där hon ifrågasätter varför hon ignorerade sin kroppssignaler i flera år och hur hon lärde sig utmana sina egna begränsningar. Välkommen ingen mindre än Ebba Andersson! God morgon, god morgon, god morgon!
God morgon och tack snälla för att jag får komma hit.
Du, jag har en liten fördom om idrottare som är att de ganska ofta har odlat sin prestation mer än sin liksom personlighet. Jag menar inte att alla idrottare är tråkiga, men jag blir ändå på väldigt gott humör när du kommer in, för du känns jättekarismatisk.
Men gud, tack! Wow, vilken komplimang!
Är inte idrottare ibland lite törra?
Jag tror att det är nog snarare en fördom.
Är det så?
Än verklighet. Mm. Ja, absolut.
Är ni liksom spillevinkar mer än vad man tror?
Jag tror det. Mm. Jag tror det. Jag hoppas jag får ett litet bevis för det.
Hoppas jag också.
Men vadå? Absolut, i intervjusammanhang så framstår det ju inte som att de är så... det här nu, alltså, de kanske inte är roligast där, men samtidigt så hör man ju hur det går till på olika sådana mästerskap och olika så OS-byn och allt sånt, och historier därifrån. Mm. Så att,
du håller inte med om min fördom?
Nej, men jag försöker nyansera den lite grann. Det är så här, jo, i intervjusammanhang visst, men sen så får man ju höra ryktesvägen om att de verkar inte vara så.
Med tokfyr hela högen.
Med tokfyr hela högen.
Ja, men alltså, tänk själv om man skulle bara stå och flamsa och tjabba och så här i varenda intervju. Ja, alltså folk hade ju blivit trött på en till slut.
Du, trust us, we know. Det enda vi gör på daglig basis. Du har skrivit en självbiografi spelat in för Storytels räkning. Hur föddes den tanken?
Ja, alltså om jag ska backa bandet lite grann så har ju Storytel varit en samarbetspartner till mig i ganska många år. Och ja, men redan när vi inledde samarbetet, jag tror det var 2019, så fanns det lite så tanke i det om att göra ett sånt här typ av projekt. Men sen är det som aldrig riktigt blivit aktuellt före nu då. Och jag själv har ju också så här många gånger känt just när vi har haft den här idén på tal, så bara, men vad fasen ska jag säga? Mm. Eller ens liksom berätta, har jag ens någonting? Men sen nu då när den åter en gång återväcktes, just den här tanken, idén, så kände jag att ja, men det år jag hade från 3 milen på OS 2022 till 3 milen på VM 2023, så det var ändå ett betydelsefullt år för mig.
För du börjar ju där i boken och beskriver din karriärs tyngsta stund. Och det var ju 3 milen i OS 2022. Vad var det som hände då?
Ja, som ja, men många vet, så som elitidrottare så förbereder man ju sig för saker och ting. Och OS är ju en av de största sakerna, eller största grejerna man får liksom uppleva som elitidrottare, och jag hade verkligen gått all in för det här mästerskapet och hade inte riktigt liksom fått till någon full träff under det mästerskapet fram till OS-terminen, och kände lite grann så, ja, men nu det här är liksom sista chansen, ja, den sista chansen som kommer liksom på 4 år, så den här vill jag verkligen ta, och jag var ju på väg mot någonting väldigt stort också. Jag åkte ändå för en bronsmedalj och låg liksom på den placeringen i nästan 2 mil. Och kämpade också väldigt bra och väl där och då. Men sen i slutskedet av loppet så gick det inte hela vägen. Och det var många så här yttre omständigheter som jag också berättar om i boken. Bland annat jättestarka vindar och sådär som ställde till det för mig. Och det gjorde ju att, ja, att det blev en enorm besvikelse när jag väl korsade mållinjen och insåg att jag var så nära, men ändå så räckte det inte.
För du hamnade på en 8:e plats.
Ja, så det är det som är ju liksom knappt 300 meter kvar. Då har jag den där bronsmedaljen. Och så sen så bara swishar de om mig en efter en. Och ja, det var tufft där och då. Sen är det, jag har ju ändå liksom varit tydlig med att det här var ju något av det tuffaste just i en specifik tävlingssituation. Sen har man ju liksom upplevt andra typer av ja, men motgångar utöver det, och liksom med skador och sjukdomar och så. Och det har ju på ett sätt varit tuffare att hantera.
Men den här 8:e platsen, den var så, det tog så hårt på dig, så att du valde att liksom försöka varva ner ifrån det här genom att gå ut och springa några timmar efter du har kört en 3 mil.
Ja, men man är väl inte...
Relaterar.
Nej, men man har väl inte en allt för smart hjärna emellanåt. Alltså, vi elitidrottare är ju ibland lite puckade och så. Men det är ju också en konsekvens liksom av att ja, men just det här med rörelse, frisk luft, alltså det får ju ändå en på andra tankar.
Ångest och allt sånt där försvinner,
ja, men
bort då?
Lite grann. Alltså, då kan man ju bara fokusera liksom på varje löpsteg, varje andetag. Och så sen hade jag ju min kompis Emma som sällskap under den turen.
Men vad var det med den här 8:e platsen som var så jobbig då?
Alltså jag tror inte egentligen det var specifikt 8:e platsen. Alltså hade jag blivit 4, 5, 6 eller vad som helst annat än just medalj, så hade jag varit besviken. Och mycket också just bara på sättet liksom som det utvecklades på. Hade det varit att ja, men jag var, det var det jag var kapabel för den dagen, och ja, men jag kämpade liksom om plats 5-10 större delen av loppet, då kanske det funnits en större acceptans. Men nu kände jag där och då att alltså, det var så fruktansvärt orättvist, för att det var inte liksom min fysiska förmåga som sviktade, utan det var egentligen att det var många andra faktorer runt omkring som påverkade.
P3, Sveriges Radio.
Vi pratade ju här tidigare om att du som sagt inte fick det resultatet du önskade då i OS 2022, trots att du hade liksom optimerat din träning och så. När började du fundera på om du verkligen liksom hade haft rätt upplägg för dig?
Ja, alltså in mot den säsongen så kände jag att jag är ju 100% på rätt spår. Träningen funkade, jag hade ork till allt jag tog mig an. Jag satte massa med personliga rekord. Och så sen så startade träningssäsongen och jag nådde kanske inte riktigt upp till dit jag la mina förväntningar. Och kände väl att ja, men all den träningen lagt ner, jag får inte riktigt ut det. Effekten av den har lite grann uteblivit. Och Och ja, men det gjorde ju att egentligen hela den säsongen så kände jag ju att jag gick ja, men lite grann på sparlåga. Och ja, alltså, jag fick till hyfsade resultat, men aldrig så där att jag kände att det var det här liksom som jag var på väg mot. Och då blev ju ja, men just 3 milen på OS lite grann som en ögonöppnare för mig. Att liksom, hur kommer det sig att jag ja, men hamnade då i en situation där jag... Förstår ni, det var inte liksom så himla himla självklart att jag skulle knipa en individuell OS-medalj, utan det kunde till och med vara liksom en yttre faktor som typ jättestark vind som gjorde att jag inte räckte till. Och då blev det att jag tillsammans med min pappa då, som är min tränare, började vända och vrida på ja, lite grann min dåvarande situation och ja, men hur min tillvaro liksom hade sett ut, och just bara för att jag hade en känsla av att bara, men min kropp är inte 100% balanserad just nu.
Jag vet att du skriver också om att din mens uteblev. Mm. Jag tänker att så här, för en person som inte är elitidrottare, så jag tänker mig att eran... Liksom, det handlar om att liksom hålla sig på en nivå där man mår så bra som möjligt för att liksom kunna prestera. Och I ain't no doctor, men utebliven mens känns som en signal från kroppen att det är något som inte riktigt stämmer. Och samtidigt så vet jag att det är ganska vanligt bland kvinnliga elitidrottare. Varför ignorerade du det så länge? Och varför gör man det?
Ja, alltså, det där är ju ändå en ganska komplex fråga. Egentligen så borde man ju tänka på, men alltså, din jävla dumbom, så här. Det är väl klart att du borde ha fattat att det här är inte optimalt i längden. Men man måste också förstå just att ja, men vi pressar våra kroppar så hårt och vi har en ganska extrem situation. Det är liksom inte som en normal Svensson. Och det gjorde ju att jag först kände lite liksom skam att okej, den kom inte nu. Så här, varför kom den inte? Och så sen började jag nysta lite grann i det, men sen till slut bara accepterade bara, men alltså, jag pressar min kropp så hårt. Det är väl inte fullt naturligt att jag måste ha mens. Mm. Att det nästan lite grann blev som en skyddsmekanism.
För sen varför blir det så? Vet du det?
Alltså, jag tror ju mycket också har att göra med ja, men just det här, alltså, otillräcklighet. Att man som, eller i alla fall jag har känt så många gånger som elitidrottare, just det här att det jag gör att det inte är tillräckligt. Och ja, men... pressar du din kropp så hårt så att till exempel en menstruation uteblir, då vet ju åtminstone att okay, men du tränar inte för lite i alla fall. Men det är där som jag till slut bara fattade att men för att jag ska hitta ett bra prestationstillstånd, då måste även mitt hälsotillstånd vara på en bra nivå.
P3, Sveriges Radio.
Jag pratade just om det här med utebliven mens, och jag vet att andra skidåkare, till exempel Charlotte Kalla, också har pratat om att hon hade utebliven menstruation. Liksom, pratade ni med varandra om det, eller pratar man med varandra om det inom liksom, kanske det kvinnliga skidcommunityt, men också generellt?
Absolut. Och även manliga ledare och jag menar, vet, så här, kostrådgivare och sånt där har ju liksom matat en med ja, men just det här att utebliven menstruation, det är ett tecken på att något är fel. Så att det är ju inte det att det inte uppmärksammas. Sen liksom just på ett personligt plan så valde ju jag att lite grann se förbi det, för att det fanns så många andra saker som funkade för mig. Liksom jag hade ork till träning, jag kände att jag utvecklades, jag fick det med liksom bekräftat resultatmässigt. Men sen å andra sidan har man ingen aning om så här, ja, men hur hade det blivit om jag hade haft, eller klart av att liksom bibehålla menstruationen under alla de här åren.
Går det att vara i absoluta toppen som idrottare och må bra?
Ja, alltså det var ju det som sagt blev en väckarklocka för mig där, och det som gjorde att jag liksom tog avstamp mot året eller säsongen liksom 2022-2023 just med mål om att nu ska jag få min kropp i balans igen, och då ska jag liksom till en början försöka liksom få tillbaka min menstruation, för att det liksom kan bli som ett mätverktyg att ja, men nu är min kropp faktiskt i balans.
Hur gjorde du det då?
Ja, men jag fick se över lite grann ja, men mina rutiner när det kommer till kost och återhämtning. Hur mycket ska jag träna kontra hur mycket ska jag vila, och likadant hur mycket ska jag äta inför, under, efter pass, och så sen med timing och sådär.
Är det en ohälsosam press inom skidåkningen för att träna för hårt?
Jag tror mycket pressen kommer från oss själva. Det är ändå en anledning till att det är just på längdskidor och liksom elitidrott som vi har snöat in. Och då är det ju så att ja, men vi är beredda att pressa oss själva väldigt hårt, både fysiskt och mentalt.
Det är någon som skriver: jag vill bara rikta ett jättestort tack till Ebba. Jag hoppas att de förstår hur mycket glädje allt hennes slit ger alla oss framför tvn, skriver Magnus i Bankeryd.
Ja, men gud, vad glad jag blir. Snällt skrivet.
Du är underbar. Jag älskar Ebba.
Tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
Ja, men tack, jag har ju fått en ny vän här i Linnea.
Din bästa vän.
Okej, och jag?
Du också.
Okay,
det känns... du följer med på köpet.
Ja, okej, okay, jag är plus en här i alla anledningar. Ja, okej. Okay. Ja, tack så mycket.
Tack snälla.
P3, Sveriges Radio.
Jag kommer inte vara glad idag om jag inte får vintern ra. Är det här också den coola versionen?
Ja, det är det.
Ja, det här... Jag ska ge ett brandtal snart.
Aha, snart?
Ja, snart, när det blir instrumentalt.
Ska vi vänta tyst tills dess?
Ja, det kommer aldrig. Kom igen nu, det är pullafton. Nu kommer värmen. Vi börjar nosa på helg. Grillen ska fram, snörskorna, inga strumpor, kanske shorts! Nu kör vi! Varannan vatten, samtycke, varm tröja.
Fet låten då.
Så jävla bra.
Det kan heta det, varannan vatten, samtycke.
Och varm tröja.
Och varm tröja.
Ja, det är det ni ska ta med er idag.
Alltså, det där vill jag att det ska bli en låt. Vänta, vi säger dem rent en, okay, en gång. Vänta, vi säger dem båda då.
Vad sa jag då?
Varannan vatten.
Samtycke. Och en varm tröja.
Och en varm tröja. Och så dropp på det och lite så uppbyggnad. Och lite så... Jättebra.
Det är liksom taglinen för pullafton.
Ja.
Varannan vatten. Samtycke. Varm tröja.
Där vill man ju ska bli liksom så låten som spelas på nationer i Uppsala en sån här dag.
Ja. Och det är också så här att när det börjar, nu riktar jag mig till alkoholdrickare, för det är väldigt många som inte dricker alkohol, det vill jag vara tydlig med.
Det är väldigt få i det här landet.
Ja, i alla fall idag känns det som. Men det är så här också att när du känner minsta lilla snurr i huvudet, alltså så här att oj, nu har jag nog liksom så,
ja,
då är det att bara skalla 1,5 liter vatten.
Ja, okej.
Okay. Och vänta en stund, för då kommer du inte liksom trilla över i att du behöver kräkas bakom en buske.
Precis.
Liksom, håll dig på en bra nivå, men misslyckas du så att du känner att det börjar, wow, nu börjar jag bli lite yr.
Ja, precis. När du känner så här, oh fuck, nu vill jag göda gängkriminaliteten. Nej, jag struntar i den där lilla påsen. Nu blir det en och en halv liter vatten
istället. 1,5 liter vatten, ja. Och du kommer inte vara törstig, det kommer inte vara gott, du kommer till och med må lite illa. Men den ska i, och den ska vara kvar.
Ja.
Och ge det en halvtimme så kommer det ha lugnat ner sig, och sen tar du det jävligt lugnt.
Mm.
För vi vill inte hamna i fyllecell, snedstreck, stå och kräkas bakom en buske. Det är mucho importante, det är ovärdigt, ohälsosamt, och det är också äckligt att behöva se dagen efter.
Det är någon som ska städa upp det där sen.
Så är det.
Ja. Vad var det den där som vi alltid spelar på Valborg? Som är från Uppsala. Supa riktigt jävla redlös.
Han är så attraktiv när han säger det.
Okay.
Det händer något i mig när jag ser det klippet.
Jaså, vad är det som händer i dig då?
Han är så oerhört karismatisk, den killen.
Mm-hmm.
Det är ett klipp då som, det är en nyheter, det är någon ny, om det är aktuellt eller någonting, som är ute på stan och intervjuar ungdomar inför Valborg. Har det blivit så viralt då, för då är det en snubbe som säger så här: vad jag ska göra på Valborg? Ja, det ska man supa med riktigt jävla redlös. Vilket är ju
supa på Valborg.
Ja, det är väl det bästa som finns med Valborg, att få supa sig riktigt jävla redlös.
Jag liksom känner pirr typ.
Han
är lite kär i honom.
Ja, det är våran liksom, vårat Valborgsfirande.
Valborg.
Ja, det är väl det bästa som finns med Valborg, att få supa sig riktigt jävla redlös.
Ja, men det konkret.
Tror du han ska vara under en skateboardramp någonstans?
Varannan vatten, samtycke.
Och en varm tröja.
Varannan vatten, samtycke.
Och en varm tröja.
P3, Sveriges Radio.
Jag gillar ju bara först på bollen. Det sker väldigt sällan, ska jag ändå vilja påstå. Det är ju inte så att jag är en sån som går längst fram i någonting egentligen. Mm. Utan jag kommer sakta springandes väldigt långt bak.
Lufsande från, längst bak.
Ja, efter sista klungan någonstans där, något år senare.
Mm. Men du har ändå sett Baby Reindeer, det tycker jag är imponerande.
Ja, det är det. Mm. Det är det. Men ibland så plötsligt händer det. Jag har ju varit väldigt så, inte kritisk, men uttryckt mig lite negativt kring inslaget i Igår kväll, Gör om mig. Mm. Att det är, alltså jag har skämtat om att så här, när de vänder på spegeln så är det den känslan de får.
Mm, gör om mig.
Ja, gör om mig.
Ja.
Nu är jag inte ensam.
Nej.
Utan nu har det, det här, nu har det liksom det här inslaget möts av kritik då. Det här är ett av de mest populära inslagen då. Inslaget hyllas ofta av tittarna, men en som däremot inte låter sig imponera sig, Gunilla Brodrej. Brodrej. Kritiker och redaktör på Expressens kultursida. Mm. I en krönika i tidningen toksågar hon Gör om mig och höjer ett varningens finger för omgörningarna. Citat, är du trött på din naturliga stil och längtar efter att snabbt se 20 år äldre ut? Annat citat. Vill du sitta stelt som en provdocka medan stylisterna svarar dumt på programledarens frågor över ditt huvud? Ja, i så fall kan Godkvälls segment Gör om mig vara något för dig.
Mm.
Hon avslutar meningen. Sök för all del, men detta är varningstexten.
Mm.
Jag har inte sett det där på jättelänge.
Nej, det var ett tag sedan jag såg det också. Men problemet är att det har ju nästan blivit så att vara Gör om mig, alltså att vara Godkväll Gör om mig-ad, det är att se äldre, alltså det har blivit liksom kodat, alltså att vara så, säg 60 och ha liksom en sån fräsch stil, då är det nästan som att man ser ut som att man är Gör om mig, det vill säga ett ålderstecken. Alltså det blir som automatiskt ett ålderstecken, lite som motorcykel.
Jag upplever alltså så här, vad jag kommer ihåg i alla fall, så var det så alltid så, färga håret lite grann.
Mm.
Klippare i den här formen, att det är längre framför ansiktet än vad det är i bak.
Och så
är det
en
liten snutt raka till nacket.
Karen.
Men sen så är det liksom så, en page som är väldigt sned rakt till väldigt långt framåt.
May och
sen
I
så
speak lite, to the manager?
Och sen så lite glasögon på det, med lite tuffa ramar.
Lite tuff, ja.
Lite tufft. Mm. Du vet, det här ramar ju in ditt ansikte på ett väldigt fint sätt som vi ser här. Och sen så någon sån, inte kanske en tröja eller en jacka, utan något jävla tyg, färgglatt tyg som de bara slänger över axeln.
Mm. Alltid någon scarf,
ja,
en mellanchefsscarf.
Det passar. Och sen så ser du att det då matchar den här färgen som också finns i tyget som de har slängt över axeln, matchar ju också de här lite tuffare bågarna.
Och sen har de också alltid läppglans. Och det här kanske kommer flyga lite över ditt huvud som en man med ett äckligt öga.
Jag vet vad läppglans är.
Läppglans är en problematisk sminkprodukt. För att har man liksom, alltså läppglans, har du en stor liksom, en stor köttig pussmun. Jag ska aldrig säga så igen, men du fattar vad jag menar.
Nej.
Du fattar vad jag menar. Då kan ett läppglans vara liksom, kännas lite härligt så här. Men de allra flesta av oss utan fillers etc, som bara har ett litet dumt streck, och speciellt när man har blivit lite till åren, så att man har börjat få lite såna rynkor runt munnen.
Ja, de här rökrynkorna.
Då så brukar man då inte våga ha läppstift, för att man är rädd att det ska rinna ut i rökrynkorna och att det ska kännas lite för...
Jaha, så att det ser ut som så ljudvågor typ.
Ja, eller det ser ut som att man har...
Jag citerar, bakgrunden i Skavlan.
Jag citerar en kvinna nära mig. Det ser ut som man har ett litet horsmultron i ansiktet.
Olivia?
Nej, mamma. Men då är läppglans... Alltså läppglans på en äldre kvinnas mun, det är inte optimalt.
Det är inte optimalt.
Jobba med en färgklick, gärna matt.
Aha, ja.
Det är mitt skönhetstips.
Det är det.
Som sitter här som Shrek med lite hö på.
Vi hade inte jag någon idé om att jag skulle ha något att göra om mig.
Jo.
Vad var det? Vad var det?
Ja.
Kommer du ihåg det?
Jag minns inte vad det var, men du hade en idé om att du skulle vilja göra om folk.
Ja, nej, det var framförallt kvinnor, var det inte?
Ja, det var det. Man fick skicka in och bara, jag vill, vad ska jag ha för stil? Och du bara, jo, det ska jag berätta, Elisabeth.
Det var typ så här, David klär kvinnor på ett propert sätt.
Ja, just det, för du tyckte de var så slampiga ut.
Nej, jag kommer inte ihåg. Det var, eller tvärt, jag kommer inte ihåg. Något åt det hållet, ja, i alla fall.
Ny SVT-serie. Att du får göra om kvinnor.
Oh, vad vi håller på här. Att vi får hålla på.
Ja, det är obegripligt.
P3, Sveriges Radio.
Tack Linnea och David för all glädje ni ger. Även när ni känner att ni kanske levererar på topp, så skrattar jag ändå. Jag hoppas att det inte ska in här.
Det saknas att inte.
Jag hoppas det. Mm. Alltså, även fast ni känner att ni levererar på topp, så skrattar jag faktiskt rakt ut. Ändå rätt ut när jag lyssnar på er. Ni gjorde de 5 veckorna på neonatal avdelningen med vår nyfödda glädjefyllda. Tack, kram från Frida.
Just det.
Ja, det
låter som att Frida fick barn som var för tidigt född.
Neon.
Neonatal.
Neon.
Neonatal.
Neonatal. Mm. Ja, okej.
Okay. Och kanske då behövde vara på sjukhus.
Just det.
Och var kanske eventuellt lite orolig, som man är när man är nybliven förälder. Jag bara tolkar här. Mm.
Men där fick vi vara med.
Där fick vi vara med.
I bakgrunden.
Och förstöra stämningen.
Precis.
Fokus förflytta.
P3, Sveriges Radio.